Ben in the shotgun has a protector this time. 43 seconds to go. He scrambles around, throws it back corner of the end zone. Santonio with a touchdown! I don't know how he did it!
What a throw, what a catch, what a game!
No, Mike 43, call 57.
Ben!
Suffocate him! Make him miserable all game long! Get us the ball back!
You could love him or hate him, but he was proud.
Hej, du lyssnar på veckans NFL med Mattias, Lasse och Rickard. Full lineup idag. Det har ju varit lite frånvaro på oss alla tre i år, lite till och från. Lite som QB-situationen i NFL just nu, Lasse.
Ja, en hommage till skadeläget på QB. Så här, vi drar vårt strå till stacken. Det är sån här sympati frånvaro. Nu är vi fulltaliga. Skönt, då kan man, behöver man inte känna pressen att dra skarpa analyser med den när man absolut måste, när ni två är med.
Nej, så är det. Kan man luta sig tillbaka lite?
Tänker du att vi kommer säga så vassa saker eller för att det är liksom ribban sänks då när vi får...
Nej, ni säger så vassa saker.
Ja, där, okay.
Jag kan flika in med någon obskyr hot take emellanåt som bara sticker ut. Sen behöver det inte vara rätt.
Det är lite som Belichicks draft-filosofi som man har haft där, liksom. Att man bara, säger, ju fler saker vi säger, desto större chans att någonting är bra.
Ja, precis.
Shots fired.
Vi ska prata lite nyheter idag. Vi ska dela ut lite julklappar, brukar vi alltid göra den här tiden på året. Det är framförallt jag och Rickard som Lasse tvingar oss att rimma lite grann. Säger vi, som att vi inte tycker att det är roligt. Och sen så ska vi också kolla lite framåt mot veckan här. Det var ju en spännande vecka med matcher. Lite upp och ner i kvaliteten kanske i dem. Men det är ju fortfarande väldigt, väldigt jämnt i NFL. Och det är faktiskt bara inte ens ett halvdussin lag som är matematiskt uträknade än så länge. Så att det är de flesta matcher betyder någonting den här veckan.
Ja, det är nästan lite jobbigt också. För du måste stanna upp i så mycket matcher som egentligen inte har mer kvalitet än att de har... Att den påverkar slutspelet har varit så ett tag nu, tycker jag. Det känns som att jag har suttit och kollat på halvdassiga matcher bara för att det betyder någonting här. Kul på ena sidan, men lite jobbigt också. Du måste ha mycket skit i huvudet samtidigt. Det är jag inte alltid bra på.
Vi får göra vårt bästa tillsammans, hålla koll på alla de där scenarierna. Vi kan väl börja med nyheten att vi har ännu en tränare som har fått kicken, Brandon Staley i Chargers, och även sportchefen där, Tom Telesco, fått foten nu. Äntligen, får man kanske säga. Jag hade nog kanske trott att det redan skulle ske efter förra veckan, men man la ännu ett ägg här nu och nu fick de gå.
Ja, det var milt sagt att man la ett ägg, men man gjorde ju totalt bort sig mot ett nollat Raiders. Vad satte de upp, Rickard? 63 poäng?
63 poäng. Ja, rekord för Raiders i antal poäng, och med kanske framförallt mer noterbart för Chargers då, rekord i släppta poäng.
Ja, om liksom det har varit på gång ett tag nu så... var det ju bara att dra ut kontakten här på både general manager och tränare. Det är oerhört tacksamt läge att göra den grejen efter en sån förlust. Så att på ett sätt var det nog skönt för Chargers att ja, där var det slut. Bra, går vi vidare.
Ett clean break, ja. Ganska tydligt.
Yes.
Ja. Kontakten var lite halvt instucken eller halvt utdragen, kändes det som under matchen också. Det kändes inte som att det var sjukt motiverade spelare där ute.
Känns ju inte heller som ett läge för Staley att storma in på kontoret och ifrågasätta den här uppsägningen heller efter en sån här bråkförlust. Så att, bekvämt läge.
Ja, och eftersom han också, det som han har snackat om de senaste året kanske, är väl också att han är ju liksom en defensiv coach, skulle komma in, fixa upp det, och sen släpper man 63 pinnar mot Raiders, så ja, då är det ju kanske spiken i kistan. Vi får se vad som händer där. Det där känns som ett spännande jobb. Alltså Justin Herbert på plats. Svårt att hitta ett mycket bättre jobb i NFL just nu. De har ju en del utmaningar såklart som alla lag, men med det på plats så är det ju säkert lockande för många, tror jag.
Ja, jag såg att det var någon som skrev att det är ett sätt, kan vara en tuff situation bara för att de har inte så jävla mycket cap space och de har misslyckats med en del av sina draftval. Och de är liksom, som vi har pratat om det tidigare, de är lite som det andra LA-laget Rams då, att de har väldigt mycket pengar på väldigt liksom stora stjärnor. Till skillnad då från Rams har de inte levererat. Men går man liksom, släpper man dem eller tradar bort dem så får man ju, kan man ju börja om på något vis. Fast man har en QB redan. Så det är den största pusselbiten ni redan på plats.
Ja, och det är ju bara just nu är det ju bara fyra lag med sämre record, så man troligtvis får man en ganska hög draftposition också. Vi kan nämna Demonte Casey också, safetyn i Steelers, avstängd resten av säsongen. Han hade ju en ganska ful tackling här i senaste matchen och det är ju hans, att han hade fem situationer innan då han fått böter bara i år. Han hade bland annat två stycken sådana här unnecessary roughness-flaggor i samma match, vecka 8, som han fick böter för båda två. Så att de tyckte väl att det fick vara nog, tyckte de på NFL-kontoret. Och det som man kan också notera där var väl att Tom Brady var ute igen här och halvt försvarade Casey lite grann på sociala medier och var inne på det här spåret som man har pratat om tidigare, att liksom QB är lite ansvariga för att sätta sina spelare i den här situationen. Man kan inte sätta allt på försvarsspelarna. Och jag kan väl säga bara där, utan att försvara KC där, för tacklingen är ju ful, så jag skrev väl ungefär samma sak där, någonting om att Minshew kastade hospital balls över hela planen där i samma veva där som Pittman fick den här smällen. Så att det var ju en del sådana här passningar från Minshew som man tänker så här, oh, det där är rätt jobbigt liksom för din medspelare att få bollen med en försvarare som kommer indundrandes. Och det behöver ju inte vara fula tacklingar mot huvudet för att det ska kunna ta rätt illa ändå.
Ja, du är väldigt snabb på att försvara de här fula tacklingarna, Mattias. Jag vet inte om det går hand i hand med din sån här arga lista eller någonting, bara att du är ute efter att skada folk nu bara för
Just
att
det, mer skade bara.
produkten inte levererar. Ja, jag märkte det under brinnande match där mellan Bills Cowboys. Satt du mer eller mindre och blint försvara alla sena tacklingar på däcket, att det bara var hans fel. Kan ju inte vara försvararens fel det här. Jag lät det vara då, men jag kände att nu när du sitter och försvarar en till här så måste jag ta upp detta som att du är någon form av NFL Grinch här i år, som sitter och hoppas på skada och elände.
Ja, verkligen. Ja, nej, nej, det vet jag inte. Det kanske var lite kryddat. Jag skulle säga att det är inget försvar mot försvarsspelarna, men däremot lite kritik mot QBs ibland som slänger den här typen av bollar. Där tycker jag Brady har en poäng. Sen kanske liksom försvararna får ju fortfarande ett ansvar för sina egna tacklingar.
Jag tror
Svår
du håller
situation.
med där, Rickard, va? Lite Mattias.
Jag är lite på Mattias. Jag tycker att den här är. Alltså det är ju en jävla tuff situation att komma som safety dundrandes. Och liksom, jag vet inte vad han ska förväntas göra i det spelet om han inte. Han går in, han leder, han försöker leda med axeln ser det ut som i alla fall, för han duckar med huvudet. Och så träffar han honom visserligen, han träffar Pittman i huvudet och det är väl olyckligt. Men det är ju liksom, det är två personer som springer så fort de kan och en som slänger sig så långt han kan för att nudda, liksom nå en boll och en annan som slänger sig för att förhindra honom att göra det. Och så blir det så här, ja, fast nu träffade du honom fel. Hade du träffat 5 centimeter åt sidan så hade det inte varit ett problem. Och jag tänker så här, det är ett jävla ansvar att lägga på en försvarare.
Men samtidigt kan du ju inte lägga, du kan ju inte stänga av Minshew resten av säsongen för att han lägger farliga bollar på receiver.
Det tycker jag känns rimligt. Det
Ja,
tycker jag
det
honom.
kanske man kan, men det är det jag vill komma till. Jag håller med en del i saker såklart, men det är ju väldigt tydligt att de är hårt eftersatta i NFL, att den här fysiska sporten som det ändå är måste ändå kontrolleras bättre just för hjärnskakningar och slag mot och kring huvudet. Så att de har ju också lite kniven på sin strupe här från alla håll, att vi måste göra så här. Så att jag tror väl säkerligen att det har med det att göra, och då blir det lite så här, alltså, det blir lite fel. Men i grund och botten tycker jag, alltså, det jag vill komma till här då med KC här är att då har man i alla fall det här att någon form av gult kort och rött kort, att ja, du har gjort det här så många gånger nu kommer det liksom. Så att, gränsfall om det här skulle vara, det håller jag med om, men fasen, du har levt på gränsen länge nu, du har samlat ihop det där och avstängd resten av året låter ju farligt, avstängd 3 matcher låter inte lika farligt.
Det är om de tar sig till slutspel som det kommer
Ja,
kännas farligt.
slutspel, ja, det är sant, det är sant.
Men de hör ju ändå inte hemma där förhoppningsvis.
Nej.
Nej. Och som sagt, det är ju liksom sjätte gången på honom i år. Så att, då får man ju liksom ta det lite grann.
Ja, det kanske inte synd om honom.
Nej, det är det inte. Han kan säkert inte skylla alla dem på dåliga passningar från quarterbacken. Men det hänger säkert ihop lite med det här. Vi har som sagt en del orutinerade backups på QB-positionerna. Nu har ju Minshew spelat ganska mycket, men är ju kanske inte 100% i starterkvaliteten då. Och då blir det kanske fler såna här lite sena bollar, lite tajta bollar, och då blir det fler kollisioner. Sen är det ju liksom upp till försvararna och ändå försöka göra det på ett schysst sätt liksom. Men jag känns som att NFL, som du säger Lasse, de måste ju få bort den här typen av grejer, särskilt om vi inte ska ha ännu fler skador på våra stjärnor i ligan, quarterbacks och receivers och sånt där som man ändå vill se på planen. Det här är ju en andra så här långa avstängningen. Vi har väl en annan spelare också tidigare som vi tror vi pratade om, som också blev avstängd resten av säsongen, tror jag. I alla fall en väldigt lång avstängning för också upprepade sådana här huvudtacklingar. Och Dak nämnde du där, Lasse, som hade två tacklingar mot huvudet i den matchen. Så att man lyckas ju inte riktigt få bort det. Så att jag skulle nog tro att vi eventuellt så kommer det nog bara bli ännu hårdare straff på de här grejerna. För att det här tror jag man vill bli av med.
Ja, Kareem Jackson. De hade den där.
Kareem Jackson, just det.
Just, jag som tittar väldigt mycket college football då kan ju bara liksom hinta om att där är man ju redan nästa nivå med den här targeting som finns, att spelare blir utvisade, och de är väldigt mycket hårdare. Nu är det ungdomar här också, skolidrott alltså, men där är de väldigt, väldigt mycket hårdare i den här tacklingen mot och kring huvudet. Så att jag har väl liksom det på mig också där, att jag är van att se flaggor för betydligt mindre farliga grejer från college ändå. Så att jag tror väl kanske NFL är lite på väg åt det hållet. Man gillar ju när det smäller på, men allting är ju liksom en fin balans. Och det där argumentet, men hallå, vi vill ju inte kolla på flaggfotboll. Riktigt så är det ju inte trots allt. Det smäller på ganska bra och det kan smälla på ganska schysst ändå, tänker jag.
Ja, visst är det så. Ja, nej, jag skulle också tippa faktiskt att det kommer bli någon sån där targeting-regel i NFL också som de har i college. Frågan är hur lång tid det tar, men ja, jag tror vi är på väg ditåt på något sätt. Ska vi prata lite grann om matcherna som spelades här? Jag hade en liten nyhet om att Falcons har valt att bänka Ridder här till fördel för Heineke, men jag tänker att vi kan prata lite mer om det när vi kommer till matcherna sen. Det var väl inte helt oväntat kanske heller. Så att jag tänker att vi kan hoppa in och prata om de matcherna som spelades senast och det som vi tycker var mest intressant.
Ska vi verkligen det? Ska vi inte gå på vecka 16 till dig?
Ja, det är klart vi ska, va? Jag och Rickard pratar gärna lite extra.
Ja, verkligen.
Kan du köra play by play här, Rickard? Raiders Chargers.
Jag tror om man ska kolla kick-off. Ska man kolla highlight-paketet så är det säkert 12 minuter utav bara fantastiska Raiders-spel. Vilket ägg utav Chargers. Ska jag säga, Raiders krossar ju framförallt försvarsspel bra. Sen pratar vi lite om den och man kanske inte stanna upp jättemycket, men om man ska vinna en match som är meningslös, även fast vi i matematiskt vis är fortfarande med i slutspelsracet, så ska man vinna en match och förlora draftposition, så ska man fan göra det på det här sättet mot en divisionsrival. Det kändes faktiskt rätt ändå.
Ja, det kan jag tänka mig. Alltså, och det är ju ständigt det här liksom, hålla på och förlora och drafta högt hela tiden, något som bevisligen Raiders ändå inte kan göra.
Nej, precis.
Så är det väl gott att komma in med någon form av självförtroende skjuts in i att förbereda sig för nästa säsong. Så att nej, ja. Jag tror du bara ska se gott i den här slakten.
Det ska jag göra.
Mot Easton Stick där, som känns lite som ett påhittat Madden-namn, tycker jag alltid när man hör hans namn. Det är liksom som att man har hittat på det själv när man ska spela career mode eller något sånt där. Vad hade vi mer för spännande? Jag såg ju relativt nyligen den här Eagles-Seahawks-matchen, så den kan jag ju säga någonting från i alla fall. Det var väl lite men det kändes som ett ganska så här lågtempomatch, lite haltande anfallsspel till och från. Det var ingen så här stora fyrverkerier i passningsspelet på något sätt. Seahawks vann ju med 20-17 och lyckades med en lång 92 yards drive för att vinna matchen. Och då gjorde ju Drew Lock några fina spel som spelade istället för Geno Smith som är skadad. Och det var framförallt Metcalf som klev fram på den driven och Jackson Smith en jigba med en jättefin touchdown-mottagning också. Så att den lyckades man knipa och det var ju jätteviktigt för Seahawks. Eagles som vi har pratat om några gånger tidigare. Jag tyckte de kom ut här med väldigt låg energi i den här matchen. Man hade säkert underskattat kanske Seahawks lite och det kändes som att man i perioder liksom gjorde lite som man ville, men sen hade man lite misstag och satt sig i lite dåliga situationer och ja, lyckades liksom inte avsluta sina serier ordentligt och sådär. Så lyckades Seahawks knipa in där och kapitalisera kanske på den lite slappa Eagles-laget som kom in där. Jag såg att Jalen Hurts hade varit ute och kritiserat lite just energin och engagemanget bland lagkamraterna efter den här matchen. Det kan jag förstå, för de kändes väldigt sådär, ja, men ganska ointresserade tycker jag.
Överlag tycker jag, så det skulle vara enklast att peka då på defensiven som inte har funkat i den här treförlustsviten, men jag tycker även offensiven såg ganska trött ut också. Inte Jalen Hurts har fortfarande sina problem, men han såg i alla fall ut att spela med energi, så det tycker jag han ska lägga till hans favör. Ja, jag hintade lite förra veckan när Rickard körde att Eagles, det ser hur de studsar tillbaka till två raka förluster efter att ha haft marginalerna på sin sida så länge. Och ja, det är oroväckande för Eagles, så är det. Man har lite intern, liksom, inte panik, men oro i varje fall när man roterar om här och sätter in Patricia som DC och de här som jag trodde var ett skämt först när man liksom mer eller mindre tränar Hurts att inte famla bollarna när han springer. Alltså, det är en sån här panikgrej och det skapar ju inte lugn och harmoni när detta sker. Nu kanske det ändå skapar bättre försvar att den ändringen görs, men ja, skäl för oro, men samtidigt då så kommer detta nu 3-4 veckor innan slutspelet drar igång. Det är bättre att det kommer nu. Alltså man har ju en chans att studsa ur detta. Man har tacksamt schema kvar. Man kan få tillbaka självförtroende, få tillbaka momentum med. Så att, ska man se någonting positivt i det, att man har, jag tror inte man rår på 49ers att vinna NFC ändå, men man har fortfarande väldigt goda chanser att vinna så att man får spela hemma och kanske en bye week, och då har man tid att korrigera detta. Så lite oro, men också någon form av liksom efter regn kommer solsken känsla.
Det är bara first seed som får bye week nu faktiskt, så då får de
ju. Ja, det är det ju för fan så kan jag. Det gamla hemmaplan då i varje fall kan man i varje fall luta sig mot att det finns goda chanser.
Ja, jag håller med om den här panikkänslan att man behöver göra de här stora förändringarna för att man, det vittnar ju kanske om en osäkerhet. Det är inte den här lugnet i att så här, okej, det är lite kaos, vi har torskat lite match, men det är lugnt. Vi har vår identitet, vi vet vad vi ska göra. Det känns som att när man gör de här stora förändringarna, eller förändringarna, men när man gör den här stora förändringen på liksom defensiv koordinator, att det känns som att det mer oro inom organisationen kanske vad man önskar. Nu visst, det är 3 veckor eller 4 veckor bort till slutspel, men det är ändå bara en månad. Alltså, Seattle var en av de matcherna som de borde vinna mot Drew Lock. Liksom, på förhand såg ju det ut som en cakewalk som de ska plocka hem. Även fast du då hintade om det.
Ja, möjligt.
Ja, nej. Jag håller med. Jag tycker också att Seahawks har mött några av de här lite bättre lagen den senaste tiden. De mött Cowboys, 49ers och sånt där. Och Cowboys och 49ers tyckte jag kändes betydligt starkare. Det blev ju ganska jämnt mellan Seahawks och Cowboys, men Cowboys kändes ändå hela tiden bättre. Här kändes det ändå som att det var två relativt jämna lag. Och det kanske var den här dåliga energin från Eagles som gjorde det lite grann. Men fortfarande får inte in Swift liksom. Hurts är den som springer mest yards i laget och liksom, man söker lite. Det är konstigt också tycker jag att Decider, DC:n som man liksom plockar bort på något sätt, han sitter fortfarande kvar uppe i något bås någonstans och tittar ner. Det är inte så att de har sparkat honom. Man har liksom bara flyttat över play calling liksom i försvaret, och jag vet inte, det känns lite liksom awkward på något sätt. Borde man inte bara kicka honom om man inte tycker att han gjort ett bra jobb? Lite underligt tycker jag.
Jag håller med.
Vad hade vi mer där? Vi hade ju en spännande match mellan Cowboys och Bills också, Lasse, om du orkar prata om den lite grann.
Och du skulle glömma den där. Nej,
Händande.
men det kan vi absolut göra, för det var matchen var ju inte intressant så då vidare att Bills var hade vunnit den här väldigt tidigt, kändes som. De kom ut med enorm energi, Bills. Fantastiskt att se att det här laget som har varit på vippen och fortfarande har kämpat till slutspel spelade så jäkla bra. Offside-koordinatorn Brady har kommit in och får lille Cook här och bli som ja, Christian McCaffrey kan stå i skuggan för han helt plötsligt här. Hade ju enorm match och försvaret steppade upp och alltså spelade matchen igenom med sån jäkla energi. Och jag sa liksom att ska Bills gå till slutspel så måste allt gå via Josh Allen. Behövde du inte här. De kunde ju bara springa matchen igenom och vinna här och bara dominera med sin energi. För Cowboys hade också som Eagles kände sig som väldigt låg energi. Det här borta planspöket. De jobbade inte hårt för att få bort det. Lite oroväckande att se det också. För Cowboys har stor chans eller risk att ska de ta sig någonstans slutspel så måste de börja vinna borta. Och det har de ju stora problem med. Och sen Bills här nu som inget jäkla lag möter ett slutspel, om de nu tar sig dit ska jag säga, för att de är grymt heta här nu. Jag tänkte ju såhär vred och vände på hur jag skulle liksom lägga fram detta utan att låta som en dålig förlorare och bitter så, men en sak som jag noterade och jag nämnde väl under matchen, men jag vände den till liksom snyggt av Bills offensiva linje. Att jag som då har harvat gärdsgårdsserierna spelar offensiv linje står ju alltid bakom att offensiv linje tar till alla sina knep för att vinna. Så att jag är egentligen aldrig emot holding och märker då en offensiv linje i detta fall att ja, men domaren är lite mer, släpper lite mer holding här. Håll för fan. För att ska inte ta ifrån så mycket från Cook, men ska ta ifrån lite från Cook för att Bills offensiva linje kände precis vad domaren var i den här matchen och kände precis hur mycket holding de kunde komma undan med, framförallt på utsidan. Vakna och alerta och vissa de skulle göra, medan Cowboys inte alls var med på domarnivån och så att istället för att vända det till något gnälligt så väljer jag att lyfta att Bills offensiva linje kunde ta vara på det.
De spelade väldigt bra i den här matchen. Jag såg också de situationerna du säkert är inne på där med lite tveksamma holdings kanske på Parsons och sådana grejer också som var verkligen gränsfall. Men ja, de gör ett jättebra jobb och sen så man eliminerar ju lite av det som Cowboys gör ganska bra också genom att typ inte passa bollen. Alltså man springer rätt mycket och man lyckas med det rätt bra och då behöver man inte sätta sina linjespelare i så tuffa situationer heller. Alltså det är enklare för en pass rusher, känns det som, att få en flagga om han närmar sig QB:n och liksom sträcker upp händerna än i något tufft springspel där han är liksom lite halvt utscreenad och blir lite halvt bollen. De är lite enklare för linjen att komma undan med om man greppar lite,
ja,
för mycket.
Precis.
Så att det blev väl en matchbild där för Bills också som passade dem ganska bra och kanske inte passade Cowboys så himla bra. Som jag har, ja, de lyfter ju lite i sändningen också. De har ju lite, liksom, lite tunnare, snabbare spelare i sitt försvar och sånt där. Kanske inte så många av de här köttiga spelarna. Så
nej,
att springförsvaret blev ju lite utsatt.
Det är lite oroväckande då, att för han är ju ingen stjärnspelare på något sätt, men eran gamla spelare Rickard Hankins har ju varit pålitlig och trygg i mitten emot spring. Men liksom, det kan ju inte, man kan ju inte vara så tunn att du tar bort en truppspelare som man trots allt är. Vi pratar inte om någon Aaron Donald där på insidan. Att ta bort han och det är mer eller mindre autostrada och springa rätt upp i mitten. Det är ju jätteoväckande och Dan Quinn hade ju liksom ingen gameplan att lösa det. Och det är kanske lite en svaghet med Dan Quinn är och att alla liksom är i chock att hur fasen kan inte han vara huvudtränaren här. Det går ju också att peka på vad han gör dåligt mer än vad han gör bra också. Att han har ibland väldigt svårt liksom att anpassa sig på stående fot och korrigera sånt här. Han kanske gör det, men då kanske han har behövt 8 kvartar för att liksom anpassa. Han står vid sin plan och när den funkar så funkar det så in i helsike bra, som det oftast gör, ska tillägga. Men när det går emot honom som det har gjort i spring här, då Är han trög på att ändra sig? Kan man säkert också lägga på Mike McCarthy som har gjort en fantastisk säsong, huvudtränaren här, men samma med offensiven här. Man ser när de här Bills-försvararna med att tugga fradga för att de är så sugna på att komma åt. Fan, rulla ut, kör play action, kör draws och screens och sånt. Alltså, också väldigt svårt att ändra sin gameplan, så det är lite svaghet Cowboys har. Fortfarande väldigt högt tak, Cowboys. Kanske tillsammans med de absolut bästa lagen har de det taket, men det här golvet är lite läskigt också.
Ja, men svårt att veta vad man ska ta med sig från den här matchen. Bills får ju en supersnabb
Ja, men
start,
ta
får
med sig att Bills var
matchen
jävligt
dit de
bra
vill
tycker jag.
liksom.
Det tycker
Ja.
jag, alltså, Bills, alltså, det ska inte tas ifrån någonting från Bills eller insats, så att man ska ta med sig att Bills är ett av de absolut bästa lagen i AFC just nu tycker jag.
Och så
Därför är det
rinner ju
också.
matchen lite ifrån Cowboys också. Eller där de går på sin liksom 10-minuters drive där, eller vad det är, Bills, med bara springspel typ. Då är det svårt liksom för anfallet att tända till och känna att det finns någon känning här liksom. Ja, hade du något Rickard?
Det är också därför kul, förlåt Lasse, men det är också kul att Bills
Ja,
vinner
men det håller jag med.
matchen. För att man vill ju ha Bills in i slutspelet när
Verkligen.
de har den här nivån. För det, jag tror att du Mattias sa det, jag skrev det i Slacken där, att det här är ju AFCs näst bästa lag. Och det vore ju en jävla synd om de står liksom på utsidan sen i januari. Bara för att de har torskat ett par skitiga matcher liksom. Men när de har den här högsta nivån, man vill ju se Bills i ett slutspel.
Ja, och som Lasse är inne på, det är ju inte många som vill möta dem tror jag i slutspelet i den här AFC-gruppen, utan Bills ser ju liksom riktigt giftiga ut. Särskilt när de spelar bra, då är de bland de absolut bästa lagen i ligan. Vad har vi mer för spännande att nämna? Jag såg den här backen
Lions.
ner. Ja, kör.
Lions Broncos tänker
Ja, kör.
jag är ytterligare att de har varit, inte i en svacka Lions, men de har bromsat upp lite. Hade två förluster på tre senaste och så går de ut och kanske gör snudd på sin bästa offensiva match för året här. Oerhört imponerad av framför allt deras offensiv i den här matchen och deras offensiva linje. Vi har pratat en del på utsidan när tackelsen är bra, men insidan så jäkla bra också i den här matchen. Det har lyft, vad heter han, Montgomery, första runningbacken, är det vad som är där nu va? Här har vi lyft upp under året och Gibbs börjar komma igång här nu också. Stort, mycket tack vare den offensiva linjen som är så jäkla bra. Sam Laporta går ju från klarhet till klarhet och är just nu en Pro Bowl tight end. Jared Goff, vad passar han, 5 touchdowns, får stå lugnt och fint i fickan och lägga ut dem här. Så att, ja, var de lite på svajig mark innan Lions så tryckte de lite utropstecken mot ett liksom formstarkt Broncos. 42-17 blev det rätt slut och ja, jäklar, de har momentum just nu i marschen in i slutspelet.
Ja, det är ju den där typen av match anfall kan göra när Goff får tid. Och den är ju den typen av lag kanske också kan ge tid, att inte ha en sån där superbra pass rush direkt. Men
Nej.
synd då för Broncos-supportrar. Vi pratade lite förra veckan om de här lagen som tappade viktiga matcher i slutspelsracet. Den vi gör den här
Ja.
veckan. Vi pratade förra veckan om Packers som gör det igen då, nu när de torskar mot en Baker Mayfield som har perfekt passer rating med sitt Bucks. En match som liksom nu Packers stod, vi sa det förra veckan, och tittade på sitt resterande schema och tänkte fan, det här är en promenad in i slutspelet. Så har de torskat två matcher som man kanske hade tänkt att de borde kunna ta, åtminstone innan. Matchbilden sa ju inte att de förtjänade att vinna den här matchen, men nu tror jag ju inte, alltså nu känns det ju som att Packers inte varken hör hemma eller ens kommer ta sig till slutspel.
Nej, det är väldigt tufft nu här, känns det som, för Packers. Och kul för Baker Mayfield tycker jag, som gör en riktig. Jag har alltid gillat Baker Mayfield. Jag vet att det är många som tycker att han är lite större så där. Jag har nog alltid gillat honom lite grann, och han gör ju en jättebra match. Jag tycker även Jordan Love på andra sidan spelar helt okej. Okay. Det är ju liksom Packers försvar som i stort sett inte bjuder på något motstånd, och de har ju varit verkligen upp och ner den här säsongen. Gjort en del bra matcher, gjort en del riktigt dåliga matcher, och här är liksom, spelar ju egentligen inte stor roll hur bra Packers anfall hade spelat, för att försvaret bjöd ju liksom inte på något motstånd överhuvudtaget nästan.
Nej. Baker Mayfield har en riktigt bra säsong bakom sig här och kanske framför sig ett par matcher till här. Det är imponerande att se. Det är ju min enda livlina. Det är där jag och Rickard skiljs åt här. Jag och Rickard med vår totala sågning av Buccaneers. Jag slängde ju in livlinan att jag tror ändå att Baker Mayfield skulle ha en bra säsong. Så att jag greppar ju fast vid det. Det är det enda jag kan göra. Rickard är ju helt körd här redan i den här
Ja, det är
analysen.
jag tyvärr.
Jag har ju en halv poäng där med att Baker spelar bra i alla fall.
Ja, det får jag äta upp. Tar de sig väl till slutspel också. Kanske de till och med vinner en wildcard-match.
Ja.
Ja, köper jag en Baker Mayfield-tröja.
Det är bra. Vad har vi mer? Det var lite dramatiskt i Bears Browns med en spännande avslutning där med en fin mottagning från Amari Cooper, en fin passning från Flacco också som har varit lite upp och ner sedan han kom in, men distribuerar ju bollen rätt bra och han samlar ju på sig en del yards och flyttar bollen rätt hyfsat och man vann med 20-17 här. En viktig match för Browns som nu ser ut att ha nästan stämplat sin biljett till slutspelet redan.
Ja, det är ju det där lotteriet med Fläckor som QB. Alltså, han gör ju mycket bra saker fortfarande. Alltså överraskande mycket bra saker fortfarande. Men han gör ju också väldigt mycket mindre bra saker och tveksam. Och hade han 3 picks i den här matchen? Kanske inte lasta alla 3 på honom, men
Nästan.
rosten syns ju där i alla fall. Ja, nästan är det att man kan lasta alla 3 på honom där. Så att det är ju Fläckor-lotteriet där man har att göra med det. Men ja. Jag räknar fortfarande med Browns som att, ja, slutspel kan de nog ta, men jag räknar inte med liksom att de går djupt in i ett slutspel. Då får jag väl köpa en Joe Flacco-tröja då om någon gör det.
Ja. Ja, nej, de lär nog inte göra mycket väsen alltså, det inte, tror jag. Om man ska få bränna av lite match lite snabbt här som har slutspelsintresse då. Houston vann ju en tight match mot Tennessee med backup. Vad fan, vänta, det var ju inte Mill som spelade.
Case Keenum.
Just det, Case Keenum vann det. Backup till backupen. Vann den matchen. Medan Jaguars då torskade sin match mot Ravens och Colts vann ju sin match mot Steelers, så där har vi också då plötsligt skit tight i den divisionen och Jaguars som man förut trodde skulle kunna knipa man och man förresten. Folk förut trodde skulle knipa den divisionen enkelt ser ju inte så jävla självklart ut längre.
Nej.
Nej, verkligen inte. Och det var ju en bra vecka för Saints också eftersom Falcons torskade mot Panthers av alla lag med en pinsam insats. Och Saints vann sin match ganska enkelt också. Så ligger ju de nu tillsammans med Buccaneers där i förarsätet i den divisionen. Så att, ingen dum vecka för Saints som också har varit lite upp och ner den här säsongen.
Ja, det vet jag. Nej, det kanske spelskämmas ut heller. Men jag vet inte hur det spelschema ser ut eller. De har en ganska tuff match den här veckan framöver. Men allt kan hända i den här divisionen. Någon går väl vidare på 7-9 sen.
Ja, något sånt.
Kan vi få julrim nu eller? Jag vill ha julrim.
Ja, vi hoppar väl över till julklapparna, va? Lite julstämning.
Ja, äntligen. Äntligen.
Det kanske vi ska göra, för sen kommer det ju som sagt, det är ju rätt mycket matcher sen och ja, vi får väl se hur vi tar oss an den när det är så många som betyder något. Men det kanske får räcka med recapen i alla fall. Så vi tar lite julklappar och vi brukar ju göra det här egentligen varje år. Vi rimmar lite grann, delar ut en julklapp helt enkelt och mer komplicerat än så är det inte. Så att jag tänker att Rickard, du hade delat ut 3 julklappar eller ska dela ut 3 och jag 2 här, så att jag tänker att du får börja.
Ja, jag vill bara poängtera att Lasse inte delar ut någon. Det är också en årlig tradition då, för att han hellre lyssnar på våra rim än kommer på.
Jag tar Thanksgiving, ni tar julafton. Det är väl tyst,
det är väl en okej
silent agreement.
Det är absolut. Då sätter vi igång här. Det går förstås alltid att gnälla, klaga, kvida, knorra och skälla. Det går lika lätt att hitta fel hos något annat när vinsterna studsar en ur händerna lik förbannat. Det underlättar att vinna när man har millimetrarna rätt. När varje steg, varje yard, varje pass är en ballett. Men när tider är tuffa och allt är tårar och behov, tjuvstartar vi med en gåva redan nu. Nu ska både spelare och tränare bli klok. Här får ni, kära Chiefs, varsin sprillans regelbok.
Bra! Jag trodde långt innan att det var Eagles du var på här med millimetrarna och tatuerat svärd.
Ja, det skulle ju
Asch.
kunna, hade ju varit rimligt nu med Kelsis där, false start eller vad fan han fick där han flyttade bollen. Men jag tänkte på det här, Javon Taylors
Ja.
nabba och framförallt då med Tonys fel uppställning.
Ja, vad fint. Fick du in en känga till Chiefs igen här? Det är bra. Ta
Absolut,
varje chans du kan få.
han passar på såklart.
Är det bara AFC West-lag som får sig kängor i
Jag
alla
tror jag gav
draftlag?
en, jag tror jag gav något elakt till Chargers förra året. Jag tror att jag gav dem då en ny huvudtränare. Det var kom bara ett år för sent.
De skulle ha
Nej,
behövt en
vad
då.
Absolut.
fint. Mycket bra.
Jag har en som är, det är lite samma spår här, så att jag tänker ta den direkt här då. Ja, då kör vi. Morgondagens stjärna. Ja, det blev knappast så. När Patrick nog gärna vill kapa av minst en tå. Det har varit tufft i år och ett halvdussin bolltapp. Men trots det jag spår, ditt namn på en dubbelklapp. Kadarius, min vän, du kommer gå till het från sval. Här får du en burk handbollsklister och en linjal.
Oj, det finns inte mycket plats kvar under julgranen i Kansas City. Alltså. Jäklar vad de får skopor med kol inslagna.
Ja, det var lite
Ja,
taskigt kanske, men stackars Kadarius Toney. Han var ju faktiskt med i NFL-guiden som en av morgondagens stjärnor. Han har ändå lite potential, men misstagen, de är rätt många i år.
Ja, det var fint. Alltså, men det kan de väl få ta, Chiefs. De har haft så mycket framgång
Ja,
det sista. Så att,
herregud, de kan man sparka på i flera år utan att ha dåligt samvete, tycker jag.
ja. Det är härligt. Mer kol till Chiefs.
Snart kommer vi bli de här Chiefs-hatarna. Vi satt ju tidigare i år också och pratade om varför folk inte tycker mer illa om Chiefs också. Vi får för mycket skit i den här podden.
Vi kampanjar här.
Vi går vidare och så lämnar vi AFC West för tillfället. Då kör vi. 31 lag har i över 20 år avundats och avskytt din framgång, vältrat oss och älskat varenda stund av din motgång, men ändå respekterat ditt fantastiska coachsnille, längtat tills du skulle sluta, tills du inte längre ville. Men nu, massa ringar senare, blir du jagad från stan. Billy, du har skämt bort Boston och gjort alla Super Bowl van. Du får snart kicken. Stick din sopa, försvinn, trots att du är den bästa tränaren någonsin. Tänk att dina egna vänt dig i ryggen och släppt all respekt. Så därför får du av mig och deras vägnar en bugning och ursäkt.
Åh, vad fint. Vad fint.
Kan
Ja.
han väl förtjäna, stackaren.
Tror du han
Verkligen.
ler den när han sitter och läser klappen av det där? Kan vi få fram ett litet leende och
Det,
bild av
nej,
det så?
kanske inte. Men en uppskattande grymtning kanske ett sånt.
Han har sin ugly Christmas sweater, du vet, med avklippta ärmar i olika nivåer och tar emot paketet där. Oerhört fint. Då ligger något i det du säger där också. Jäklar vad nu ska han bort. Otåliga Boston-fanatikerna.
Ja, det är bandwagon-fans som är liksom vana vid att vara bäst hela tiden. De borde ha levt igenom tiden innan han kom till stan och de var liksom the laughing stock.
Ja, nu vill ju vi andra 31 lag gärna ha kvar honom ett par år till i New England så vi får
Med tanke på
njuta
hur det ser
ännu
ut.
mer. Ja.
Ja, det var ju kul att vi skojade lite här, Rickard, innan att tänk om vi delar ut klappar till samma personer. Jag bara, det kan liksom inte gå, det kan inte vara liksom, vad är oddsen för det? Men ja, vi är ju ändå bröder, så jag vet inte, vi kanske
Ja.
tänker lika här, för att jag har
Tydligen.
också en julklapp till käre Bill Belichick. Så jag kör den här nu då. Där står du och surar och regnet bara öser. Hur du än klurar, ditt anfall inget löser. Och bakom din rygg blir du utskälld efter noter. Men du är rätt trygg att de allihop är idioter. Du är en gammal get, en fullblodsfotbollsprofet. De skulle inte känna igen kvalitet om den de i arslet bet. Bill, du är envis, men förödmjukelsen är inte värd det. Mot Floridas varma bris, här får du en andelslägenhet.
Ja, väldigt snyggt.
Ah, fy fan.
Tänk att pensionen närmar sig här för
Han var bra ner
Belichick.
på det här alltså.
Men det var ju sjukt att det var
Ja,
först Chiefs,
vi får sätta
sen
upp.
Belichick.
Ja.
Det är förväntade klappar i år.
Ja, kanske.
Ja, vi får slänga in ett extra avsnitt här nästa jul där ni bara sitter och har en sån här rimstuga. Kommer ju inte vara en själ som kollar på Bingolotto sådana uppe sitta kväll. Alla kommer ju ringa in och vill ha julrim av er. Ja, det är världsklass helt klart. Ingen press nu, Rickard, då på det sista rim här, men jag har skyhöga förväntningar.
Ja, det var ett synd faktiskt. Jag skrev de andra två först. Den här gjorde jag liksom precis innan sändning. Men vi kör den då. Här kommer en lista med namn rätt trista. Wilson, Flacco, Boyle och White. Inte så där jävla tight. Visst, Rodgers hade typ 4 spel, men annars är allt bara fel. Till dig, Garrett Wilson, vill jag därför ge kompetent och konsekvent huvudspel.
Ja, det var ja. Fin, tycker jag. Ja.
Verkligen.
Och det skulle man kunna ge till hela Jets organisation förstås, men just tycker jag om Wilson.
Ja, jag tycker man kan ge Wilson det genom att ta bort större delar av Jets organisation istället och låta den andra Wilson vara kvar med bättre tränare. Vet du. Då kommer det klicka plötsligt. Ja, fy fasiken.
Ja, all den där hard knocks-hypen för hela laget, men Garrett Wilson också, och så blir det liksom lite av ett antiklimax då, såklart, direkt med Rodgers, och ja, så han springer runt där och han måste väl veta de flesta gånger att det kommer troligtvis ingen passning, och kommer det någon passning så är den troligtvis en yard sne eller två.
Ja. Trist start på karriären för en så lovande spelare. Och förra året så spelade han ändå jävligt bra, trots att han hade en del av de här namnen då. Men
ja, men lite klappar ändå.
Mm. Ja, jag kom in i julstämning i varje fall här nu. Jag känner nästan att jag får trycka på pauser och gå ut och hitta någon glögg långt ner i bakom diskbänken.
Har du inte druckit glögg än i år?
Nej, jag är ingen glöggare. Alltså.
Nej, men här ser vi skapar.
Så sött. Så sött.
Jättegott.
Jag drack både min första glögg och min första julmust idag faktiskt.
Nej, inget av det.
Jag har druckit sen i november.
Sant. Glögg eller must?
Både och.
Ja.
Ja, det är fint.
Nej, vi är kanske inte så förvånade över det i och för sig.
Det är ju för fan fjärde advent på julafton. De har ju snott en hel dag från mig i mitt firande. Så vi firade novemt.
Ja, det är fint. Jag
vet inte vilka de är här som har snott.
Men etablissemanget.
Precis.
Säkert NFL som har suttit. Goodell, den jäveln.
Ja, det var härligt.
Ja, men verkligen. Kul med lite rim. Ska vi hoppa in och kika lite grann på nästa vecka då? Och som sagt, det spelas lite, vill jag säga. Är det så att det spelas lite lördagsmatch också? Ja, det är det, gör det, va? Mm. Ja, det är en sen lördagsmatch åtminstone. Ja, till och med en nattmatch där på lördagen också. Så att, lite extra fotboll för den som känner sig sugen.
Mm. Först har vi en glödhet redan i torsdagnatten. Saints Rams känns ju i varje fall då kanske lite extra intressant för dig då, Mattias, som sneglar på vad Rams gör hemma mot Saints. Och Saints då som hittade en liten livlina till in här med tanke på som du sa att Falcons förlorade. Så den känns ju väldigt intressant. Och Rams som ja, som från en ganska skakig förlust senast nu gick och tog en ganska övertygande vinst. Så på förhand i alla fall slutspelsintressant som banken.
Mm. Verkligen. Och jag tror att båda de här har ju det känns som att både Tampa Bay och Saints har ju ganska enkla spelscheman. Förutom då Saints har den här ganska tuffa matchen, men sen möter de ju varandra och sådär, och sen ganska enkla sista matcher, så att det känns som att om Saints ska hänga med här så känns det väldigt viktigt för dem. Och Rams också då, som är lite halvt utmanande, möter 49ers sista veckan och sådär, så blir den också väldigt, väldigt viktig. Så att det känns som att för båda de här lagen är det lite win or go home nästan.
Det är sånt, det är så tajt där i slutspelsracet i NFC med så många lag som ligger strax utanför där eller på 7-7. Men matchen i sig så måste väl en Rams se som inte stora, ja, hyfsat stora favoriter eller på hemmaplan och mot Saints som har underpresterat. Att vinna 24-6 mot Giants är kanske inte liksom det mest bekräftande styrkebeskedet, eller?
Jag tycker det är svårt, för alltså, Rams vann väl relativt knappt då mot ett avsågat och trött försvar i Washington Commanders senast. Så det lägger jag nästan på minuskontot. Däremot lägger jag veckan innan på pluskontot när man var med och fightade mot Ravens in i det sista men förlorade till slut. Så att ja, Rams är nog favorit, men det känns också liksom som det är, vilket Rams får vi se här. Men det kan man ju säga om Saints också såklart. Ja, jag vet inte om det är så längre, men när Stafford står på ena sidan och Carr står på andra sidan så väljer jag nog fortfarande att vara med Team Stafford än Team Carr faktiskt.
Ja, Carr har bara spelat sämre och sämre. Det känns det som. Alltså, de har ju verkligen haft problem med anfallet där i Saints.
Ja, nej, jag tror att den är väldigt svår den här för Saints. Jag har ju varit lite tuff mot Saints både inför säsongen och under säsongen. Rams tycker jag ändå har spelat ganska kompetent fotboll majoriteten av året egentligen. Jag tycker att de är med 4 poängs favoriter här på hemmaplan enligt Vegas. Jag tycker nog att de känns som större favoriter än så. Och att det ska liksom, Saints ska göra en riktigt bra match om de ska rå på det här Rams-laget. Jag tycker de känns klart bättre Rams förhand.
Ett välcoachat Rams-anfall mot ett välcoachat Saints-försvar känns ju som det, liksom, det som är intressanta i den matchen.
Ja, men det gör det.
Åt andra hållet så tror jag att Rams kommer kunna kontrollera det. Ska vi gå vidare från
säga så mycket, men ja, vi kanske inte behöver säga så mycket mer om den matchen.
Det på lördag är det också. Alltså den 22-30 matchen, den Bengals Steelers är ju lite samma Steelers. Ja, de är väl borta. Är de inte det? 7-7 är man. Visst, det finns där, men de slutar ju aldrig att förvåna trots deras tröga spel, framförallt deras tröga offensiva. Men Bengals 8-6 här kan ju ta, ja, ena foten in här nu i vinst, och de har ju visserligen semi-enkelt motstånd, men de har 3 raka vinster här med Browning som har spelat bra. Nu gjorde han väl inte sin kanske bästa match senast, men ändå de vinner på här, och försvaret, ja, det kanske inte är det topp 10 i NFL, men det har i alla fall tagit någon form av steg från att vara från dåligt till mindre dåligt. Så att jag tycker det ska bli kul att se Bengals igen. De börjar bli så här roliga som de var för 1 år sedan bara, eller 2 år sedan, när Bengals var riktigt roliga att kolla på. Det börjar luta åt i hållet tycker jag, och då med en backup-QB vid rodet. Så att det känns lite små intressant match inom divisionen också, den här tokiga divisionen.
Vi glömde ju Visst. Nämna här i början
Tigers.
Också. Ja, vilken fantastisk touchdown hur det kändes. Vi glömde ju nämna också att Steelers har ju bänket Kenny Pickett efter senaste matchens skit. Och så är Mason Rudolph som ska komma in och starta den här. Vilket kan gå hur som helst. Alltså när du kliver in en backup, så om han har mentaliteten i att säga jag är inte förlorad, jag kör som en jävla crazy person, då kanske de kan lyckas göra någonting i anfallet. Men jag har kanske inte så höga förväntningar på att det kommer gå så sjukt mycket bättre. Alltså man mest kritiserade anfallet under Matt Canada, och så såg jag någon statistik om att de har ju bara blivit ännu sämre.
Från det, ja, de hade den matchen direkt efter han kickade, där anfallet såg bättre ut än någonsin.
Ja, precis.
Och sen bara gå tillbaka till
det
gamla.
Ja, så de har kraschat igen. Ja. Så det är väl om det kommer en frisk luft, en frisk fläkt här med Rudolph som startar med det. Jag skulle säga att den här matchen är en sån som du nämnde förut, Lasse, att den är liksom bara intressant för att båda två lagen är på något sätt slutspelsrelevanta, även fast matchen i sig kanske inte är så här skitspännande med två stycken backup-QBs.
Ja, jag tycker ju Bengals är intressant här faktiskt, och Browning. Jag följer gärna den här resan lite.
Ja, Browning känns ju roligare än Rudolph här, och som vi, som vi nämnde där med Higgins där, som de börjar få igång lite grann, hade kanske årets mottagning till och med i förra veckan här, som vi inte kom in på så himla mycket, men det känns som att de med Chase och Higgins och fick igång lite pass rush här i alla fall. Det var liksom inte så mycket rush första delen av matchen här förra veckan, men kom igång lite grann med några av sina bättre rushers och vaknade till liv lite grann på defensiva linjen. Det behövs nog lite grann så att inte man kan stå och plocka isär dem. Nu är ju inte Steelers kanske det giftigaste anfallet att göra just det. Men för Rudolphs skull så skulle de säkert tycka att det var ganska skönt om det kommer en ganska blek pass rush här. Men Bengals känns ju hetare och Browning känns ju ganska intressant tycker jag. Han vågar kasta bollen i alla fall.
Jag håller med.
Ja, det är inte så mycket mer spännande där. Bills Chargers möts på natten där. Det känns som att det inte är så mycket att säga om. Det är ju en viktig match för Bills, men de är också 11 poängs favoriter och de borde ju ta den mot ett väldigt blekt Chargers. Sen har vi ju en ganska intressant match mellan Browns och Texans också. Texans vann ju senast i den här tajta matchen och satte sig ju i bra position för att fortsätta jaga den här slutspelsplatsen. Och Browns, som sagt, de ligger ju väldigt, väldigt bra till. Även fast de skulle torska den här matchen så ligger de bra till, med tanke på hur de andra stökar till där i divisionen. Hoppas väl på en Steelers-vinst kanske till och med i den här Bengals-Steelers-matchen. Men den känns intressant av många anledningar. Framförallt kanske att man gärna skulle se det här Texans-laget i slutspel och med CJ Stroud förhoppningsvis kan komma tillbaka.
Ja, för hur är det nu? Han är inte tillbaka redan nu, va?
Vet faktiskt inte statusen på honom.
Han har inte sett något om att han skulle vara det. Nej. Jag tycker att det hade nu har det letat särskilt mycket, men jag tänker att det hade dykt upp i ens flöde.
Ja, jag tänker också det. Ja, det är, nu är vi inne på själva julafton här matchen också, ska vi tillägga. Det klockan 7. Det är lite jobbigt att det är samma status som Carl Bertil Jonsson på julen, men man får missa första delen av första kvarten här. Men jag tycker den är skitsvår typ för alltså Browns försvarar mot då jag vet inte vad det är, Case Keenum eller Drew Mills här, och fortsatt ett ungt offensiv. Jag har ofta liksom tagit i försvar att Houston Texans offensiva linje spelar bättre än liksom vad det snackas om, men nu tycker jag de har gått ner sig lite emellanåt igen här, och det är farligt att göra mot Browns försvar alltså. De måste spela på topp offensiva linjen, så att jag känner att det kan bli en skakig match åt båda håll. Det kan nog bli en hel del turnovers om Flacco står på ena sidan och så det här hungriga Browns-försvaret som inte är i slutspelen. De kommer inte ta lätt på den här matchen alls. Så att det kommer nog vara skakig offensiv här från båda lagen, tänker jag. Så att sluta hur som helst, tror jag.
Ja, alltså nu lyckades de ju vinna mot Titans, så Keenum gjorde kanske inte, han gjorde inte bort sig, och det var väl det som var liksom tanken egentligen, att han bara skulle kunna vara lite halvstabil, och så litar man på att försvaret skulle vinna den matchupen mot Titans. Det gjorde man, lyckades stänga ner springspelet jättebra. Derrick Henry hade 9 yards på 16 springspel.
Åh, herregud vad dåligt.
Ja, och det var ju för att Texans defensiva linje spelade så jävla bra. Och
ja, de var bra hela banan förstås. Alltså många av deras spelare spelar jättebra nu. Jalen Petrie där bak, Stingley, Will Anderson. Många spelare som spelar bra i det där Texans försvaret. Jäklar, de ska bli spännande de kommande åren.
Frågan är om man lyckas upprepa det mot Browns. Större förtroende för det alltså. Att de ska kunna pressa upp lite och tvinga fram en annan. För nu, trots att de då lyckades spela så bra, nu släppte de lite mer mot Tajay Spears då, men trots att de spelade så bra i försvaret så vann de ändå knappt matchen på övertid.
Nej visst, så är det ju. Det är lite begränsade såklart utan Stroud, men ja.
Någon annan jättehet 7-match är det väl inte, alltså Lions Vikings känns väl inte jättehet. Seahawks Titans, det är ju de här matcherna där det är ett lag som måste vinna, men behöver inte stanna upp och liksom hårdanalysera Packers Panthers, behöver inte heller göra det direkt så.
Nej.
Men 10-05 där är det ju, eller 22-05 är det ju den här Jaguars Florida derbyt här, Jacksonville Jaguars mot Tampa Bay Buccaneers i Tampa. Den känns ju både kul och väldigt intressant tycker jag. Framförallt kul då när Baker Mayfield spelar på så hög nivå som han gör. Och liksom, det är ju just i hela det offensiven egentligen, att när Baker spelar bra så nu var det Godwin här senast som lyfte sig, och innan på säsongen har varit även som har lyft sig när han spelar bra. Så att det laget och då det försvaret just nu mot Jaguars, som du sa Mattias här, har glidit länge på framgången, men nu har det bromsat lite här. Har också varit svajiga på bortaplan. Ja, jag vet inte, är Jaguars favorit i den här matchen oddsmässigt redan, tror jag, va? Men det kan inte vara med mycket.
Ja, det är de. Nej, Bucks är favoriter med en pinne på
hemmaplan.
Ja,
ja,
men på neutral mark så tycker ju Vegas att Jaguars är ett bättre lag då. Men
ja.
Ja, nej, det känns väldigt spännande. Två divisionsledare som knappast sitter säkert där uppe i toppen av sina
nej,
respektive
verkligen.
Ja, det känns roligt.
Ja, och det känns som att Jaguars har väl, eller vad är de, 8-6 nu, Jaguars?
Mm.
Ja, de har väl egentligen inte heller råd att förlora en match. Kanske jag tänkte att om de var 9-5, men det är de inte. Alltså, Buccaneers har ju verkligen... ja, nu svamlar jag. Det är väl egentligen samma läge för båda,
Ja.
eftersom den jäkla divisionen är så konstig
Ja,
där. Så
både
att,
Colts och Texans på 8-6 också i Jaguars
ja,
division där.
precis. Ja, men den här känns liksom väldigt intressant för slutspelet och kan också bli en väldigt underhållande match, tror jag. Så att den ska i alla fall försöka zappa in här.
Ja. Lite press här på Lawrence att steppa upp lite grann och spela lite bättre och också våga släppa bollen lite mer och spela lite mer aggressivt och sådär. För Mayfield, han är ju ändå lite av en gunslinger och kommer ju komma ut här och kasta loss bollen, tror jag, ganska rejält. Godwin och Evans och även Rashad White, där running backen, gör ju jäkligt mycket nytta för den, både i springspelet och på de här korta dump-offsen och såna här grejer. Så att de har ju hittat någonting lite grann i sitt anfall där med han Canales, som är lite av en snackis också som en framtida OC-kandidat, kanske OC-en i Buccaneers. Jaguars måste nog hitta tillbaka lite till sitt spel. Känns som att de är trenda lite åt fel håll, till skillnad från Buccaneers.
Ja, försvaret har ju släppt nu 34 poäng mot Bengals, 31 poäng mot Bears och 23 mot Ravens, och det känns som att Ravens också skulle kunna tryckt in lite mer om det hade behövts liksom. Så de andra matcherna, visst, då har de hängt med offensivt. Men det gäller ju att anfallet levererar. Nu är det ju inte ett Ravens försvar de möter, och Lawrence kanske inte tappar bollen när han springer med den som han gjorde senast. Så borde de ju kunna slänga upp lite poäng. Men jag tror som du, Mattias, jag tror att det kan bli en del poäng i den här matchen, framförallt om Baker spelar sådär med självförtroende.
Vi har ju en till spännande match där mellan Cowboys och Dolphins, och det är väl två lag som är liksom bra på riktigt på något sätt, till skillnad från många av de andra som jag har pratat om, som ändå jagar slutspelsplatser, men man tänker att de kanske inte kommer göra så himla mycket med när de väl tar sig dit. Men Dolphins har ju spelat bra i år, har ju som sagt haft svårt att vinna över de riktigt bra lagen, skåpar ut de dåliga, vann 30-0 här senast. Och Cowboys då, som han måste hitta lite energi, kanske blivit precis som Eagles, kändes kanske lite fat and happy senast här när de mötte Bills, som var lite mer desperata, försöka hitta lite energi och känna att liksom att det finns fortfarande mycket att spela för, än för att man liksom nästan har säkrat slutspelsplatsen här. Och Dolphins å sin sida, de har ju också lite känning på den här första sidan. Det är ju bara Ravens, är bara en match före, så att det känns ändå som att det är liksom en match som lever, även fast man har räknat in de här två lagen i slutspelet redan.
Ja, nu vill jag ju inte måla fan på väggen här på något sätt, men Cowboys måste ju komma underfund med att de kan kollapsa så som de gör på bortaplan här, och de måste göra det nu, så att
jag vet inte hur det ska ske. Riktigt bra springspel här också igen.
Ja, jag tänkte komma till det. Jag vet inte hur det ska ske den här matchen, för den här matchen känns ju alltså väldigt pro-Dolphins med hur många, du skrev ut någonstans hur många touch den Raheem Mostert hade gjort i år.
Ja, den har 20 tror jag.
Ja, helt galet bra. Och då har vi också Devon Chain som växlar av. Alltså den 1-2 punchen där i, ja, hur ska Cowboys klara av den, som har tydliga och klara problem emot just spring. Det vet jag inte. Antagligen så har de chans att korrigera och se vad de gjorde fel här mot Bills. Så var det ju lite när de kollade mot 49ers också, att då kom de ut och ställde upp väldigt bra mot springmatchen efter, visserligen på hemmaplan. Så att ja, jag är skeptisk till att, jag tror nog, eller jag vet att Cowboys offensiv kommer gå ut och göra bättre den här matchen än förra, för det var den sämsta offensiva matchen i år från dem. Och det kommer inte ända 2 veckor i rad, det är jag övertygad om. Men oroväckande hur de ska stoppa Dolphins offensiv. Nu tror jag väl kanske Tarik Hill är borta den här matchen också. Jag är lite tveksam på hans skadestatus.
Jag vet faktiskt inte, han var ju inte med senast.
Oavsett så tänkte jag, är han borta så får jag bara ytterligare en anledning att verkligen lyfta fram Jalen Waddle, som i, jag skulle säga i mer än hälften av de andra NFL-lagen hade han varit en wide receiver nummer ett. Han visade visserligen mot Jets, men Jets ska ändå ha ett helt okej försvar. Så visade han klart och tydligt, jag tycker han har visat innan också, att i Tarik Hills frånvaro, det är lugnt, Jalen Waddle steppar upp och gör detta. Så att det är klart att en spelare som Tarik Hill alltid kommer saknas. Men det känns skönt att ha då en sån som Jalen Waddle att liksom lägga bollarna på då, som inte är samma spelare som Tarik Hill, inte samma stil, men när det kommer till pålitlighet så är han nog bra nära samma.
Ja, vi har ju pratat förut också om det här med svårigheterna som ni har med 49ers, eller Dan Quinn har med det här kännarens offensiva systemet, och det här är ju samma träd då.
Yes.
Finns en viss risk, men det är väl klart att Tyreek Hill är så mycket av den där offensiva identiteten, att saknas han, det är ju en väldigt mycket lättare för er att kunna ta den här matchen.
Ja, men så att man satte 30 på Jets, alltså
ja. Yes.
Ja, det kanske var försvarsnollan som stack ut med då en 30 på den där. Ja, jag vet inte.
Men det blir ju lätt lite poäng också om anfallet gör 0 poäng. Alltså det är lite svårt för försvaret att liksom hålla emot hela matchen. Men,
ja. Jag vill liksom inte vara blygsam när jag säger att jag håller nog ändå Dolphins som favorit i den här matchen. Om inte det kommer en tydlig motreaktion från det bedrövliga spelet senast.
Det känns viktigt om Tyreek Hill spelar eller inte då, för att han är ju också lite av en det blir ju svårare att liksom för Cowboys att kanske fokusera på att plocka bort lite springspel om Hill är inne också, för att de har ju gjort ett jäkligt bra jobb med att flytta runt honom. Han är ju lite som Deebo Samuel i 49ers eller någonting, som liksom de flyttar runt ganska mycket, mycket motion och liksom ganska extremt jobbig, kanske den svåraste spelaren i NFL djupt att hantera. Och det gör ju att man måste ofta backa lite, blir lite extra utrymme för springspel och sånt där. Så att det blir ju avgörande om han är inne, tror jag att det kan bli tufft och sakta ner dem för mycket. Om vi inte ser en sån här Tua-match där han gör en del misstag, det händer ju ibland. Och det känns som att Cowboys är ett ganska bra försvar på att tvinga fram lite misstag. Men men tuff match tror jag för Cowboys försvar. Anfallet måste, som du säger Lasse, göra någon riktigt bra match här om man ska hänga med. Vi har lite andra så här halvbleka matcher. Patriots Broncos känns inte superintressant. Raiders Chiefs. Raiders kommer in ganska heta här nu. Och Chiefs är ju ändå, de måste ju vinna matcher i alla fall.
Vi kommer inte vinna matchen. Vi behöver inte ens antyda om att det skulle finnas en chans.
Sannolikt inte. Men man vet aldrig. Giants Eagles, lite samma sak där. Eagles har ju chans kanske att försöka hitta tillbaka lite här, få lite självförtroende mot ett ganska blekt Giants-lag. Men sen har vi ju en stor match på Monday Night Football när Ravens och 49ers ska mötas. Och det här känns ju som en potentiell Super Bowl. Liksom duell, att de här två lagen skulle ta sig vidare från respektive konferens. Jag tycker 49ers känns ju som favoriterna i NFC just nu, och Ravens är ju... Ja, Bills tycker jag är bra, men i övrigt så har ju Ravens varit det bästa laget i AFC i år.
Så är det, men jag tycker ändå det känns som 49ers här på hemmaplan är klar favorit alltså. Och då håller jag helt med om att Ravens är kanske det näst bästa laget i NFL just nu och det bästa laget i AFC, och ändå känner jag mig väldigt trygg i att 49ers vinner den här. Ska inte säga utan några problem, men jag känner mig trygg att de vinner den. För allting klickar ju just nu i 49ers. Ja, eller kanske inte. Jag tycker de är sårbara mot spring i försvaret. De har ett jättegott försvarsspel såklart, och stora profiler där. Men springer man mot 49ers så, så kan man skada deras försvar. Och Ravens kan ju springa bollen, inte minst Lamar Jackson och de här gnuggarna, allt vad de heter, Gus Edwards, allt vad de heter, de kan nog skada dem i spring, Ravens, absolut. Men alltså den här totala harmonin som är i det offensiven nu med Brock Purdy som spelar sin bästa fotboll just nu. Alltså, han går från någon form av klarhet till någon annan form av klarhet. Och Christian McCaffrey bud på sig att han också spelar sin bästa fotboll. Och Debo och Ayuk och allt vad det är. Och offensiva linjen som funkar. Ja, det är ju inte en maskin. För det låter nästan lite liksom nedvärderande för 49ers. Utan det är bara en oerhört tajt synkad dans på 49ers offensiv just nu.
Det är, om man så här tittar på DVOA, så är 49ers det bäst rankade anfallet och det fjärde bästa försvaret, och Ravens är det näst bästa försvaret och det fjärde bästa anfallet. Så det är ju,
Ja, det är bra lag.
ja, det är extremt bra lag. Jag tycker att vi har ju förut också pratat om det här 49ers-laget, att när de liksom slås ur sina gängor och det liksom, matchen inte börjar så där bra och de inte får den här att ganska trygga ledningen, att de sen kan luta sig på sitt springspel, att det är då det skiter sig. Och jag tycker att Ravens försvar är tillräckligt bra för att de ska kunna störa Purdy och anfallet så att det inte blir den här matchbilden de vill ha. Och kan de kanske lyckas slänga upp några poäng och anfallet våga vara lite liksom kreativa med hur de springer med Lamar. Han springer en del, men det har varit lite mer restriktivt och lite mer kanske scrambles än vad det har varit springspel. Men vågar man springa lite mer med honom bara för att trycka upp lite poäng tidigt, för att tvinga 49ers kanske jaga mer än vad de bara har varit, än vad de behöver göra när de vinner så här stort. Då kanske man kan liksom knipa åt sig den här. Jag håller nog 49ers som favoriter, men jag är nog inte lika, jag säger, de är inte så stora som det låter på dig, Lassen, som att du ser dem.
Jag kan ju också påverka. Det är så att vi har ju våran sån här gruppchat, Slack heter den, och för våra Patreons som gärna kan få gå med i Patreon.com och så NFL-support och sådär. Men det är så oerhört roligt. Vi har en del Ravens-fans där. Och skulle jag bara läsa Slack-gruppen här och inte kolla på Ravens så hade jag ju trott att Ravens var i botten, eller ser i botten av NFL. Jäklar, vet du. Nej, det är skit. Nu ser vi fram emot nästa draft och då så är de ändå typ det bästa laget i NFL. Oerhört kul att se hur förbannade de snabbt blir på sitt kära Ravens. Så kanske att de har smittat av sig lite med och var lite semi-tveksam då till Ravens här.
Det är den här memen, eller skickas någon bild på hur mycket skador och såna här grejer, har jag för mig att jag har sett ringa runt. Men de har ju också haft en jävla massa otur med alla sina skador.
Ja, absolut. Jag
Ja.
tycker bara det är kul att... det är skit. Det är skit.
Ja. Hög
Det är
standard.
dramatiskt där inne. Det är också en del 49ers-fans där inne, va? Om jag inte minns fel. I slacken. Eller är det bara
Jajamän.
Svante? Är det bara Svante som är så högljudd så han känns som tre?
Att det är nog några fler. Hoppas jag det. Annars Svante så ber jag om ursäkt.
Ja, nej, men det är två jäkligt bra lag såklart, och det ska bli kul att se den här matchen. Det känns också som att den är så pass långt ifrån att slutspelet börjar att de här ändå kommer komma motiverade till den här matchen. Nej, det kan bli en riktig batalj. Hoppas att Ravens får en bra start här så att det blir lite match i det. Som sagt, 49ers, när de väl kommer upp i den här rytmen, så ja, du vill inte säga maskin där, Lasse, men när de får matchen dit de vill så är de nästan ostoppbara. Så att, hoppas att Ravens håller emot lite grann här så att det blir lite press på 49ers. Man får se Purdy svettas lite där under hjälmen, inte bara stå och discha ut perfekta passningar till öppna receivers och sånt där. Så att, sjukt kul match i alla fall.
Ja, verkligen.
Ja,
Veckans
verkligen.
match.
Kanske årets match.
Kanske.
Ja, kanske. Kanske. Kan vi inte gå för långt här?
Nej,
Topp
nej.
Top 10.
Ja,
topp 10. Ja,
topp 10.
den skriver under det.
Det är bara det bästa laget i AFC mot det bästa laget i NFC. Ja,
Ja.
nej, det är, ja. Kanske en av de 20 bästa matcherna.
En av 20. Ja, men det kan vi komma överens om. Är något mer ni vill nämna från den här veckan?
Nej,
Nej.
vi får väl säga god jul och så hoppas ni får en fröjdefull sådan och njuta. av ledigheten och allt sånt, va? Det får vi riva av den hälsningen.
Mycket lämpligt tycker jag.
Väldigt så.
Ät inte för
så,
mycket ischoklad heller.
Nej, och titta på fotboll, det är bra. Det är det viktigaste. Så där på kvällen, så barnen i säng.
Precis, och håll er borta från den förbannade ischokladen. Sötsaker som till och med, som inte ens Rickard gillar, vet du. Då,
då är det illandet. Nej, då är det riktigt dåligt faktiskt. Ja, men vi säger väl så. Tack för oss. God jul på er där ute. Och så hörs vi igen på andra sidan julen.
Det gör vi. Ha det.
Ja, god jul.
Ha det gett.